Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
När sommar övergår i tidig höst, då dör Erik Johansson i vallen. Han är bara 30 år, men plötsligt en dag vill hjärtat helt enkelt inte slå mer. Hans hustru Alma är 27 och blir ensam med barnen. Gustav, Gösta och Hugo. Och Iris som ännu bara kluckar i en vagga. Eriks död ska komma att påverka hela hennes liv.
There's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Comes with the bad. The song's never just sad. There's hope. There's a silver light. Show me my silver light. Show me my silver light. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in the town to be free.
Det där var My Silver Lining med First Aid Kit. Jag heter Elin Holmberg. I det här vårprogrammet tar jag mig friheten att lyfta fram kvinnliga musiker. Ni kommer alltså inte att få höra vare sig Metallica, Björn Skifs eller Beatles. Manliga musikers forum, plats och utrymmen är nog så stora ändå att ingen nog tar illa upp för det här. Här i mitt program ska kvinnor hyllas. För det här programmet handlar om kvinnoöden. Om Iris, min mormor, och också om Alma, min mormors mor, som dog när jag var 9 år och som bar en tung ryggsäck under hela sitt liv. Hon fick bära skuld och kanske också skam. Jag har inte hela sanningen och inte hela bilden. Jag hann inte intervjua mormor ordentligt innan hon dog 2002. Jag har frågat ut min mamma, min moster och min gammelmorbror Sven-Ivar. Men när jag nu berättar om Iris och Almas liv har jag tagit mig friheten att dramatisera, lägga till dofter, ljud och ljus. Jag vet till exempel inte hur det såg ut eller var i den fosterfamilj Iris växte upp. Jag vet inte hur det var för Alma den dagen hon höll Iris i sin famn för sista gången. Jag har fått saker och ting berättat för mig och sen har jag lagt till mitt eget och dragit egna slutsatser för att knyta ihop säcken. Jag kan tänka mig att Eriks död lamslog hans unga hustru Alma. Hennes möjligheter att försörja sin familj blev med ens små. Hon valde en väg som för vilken förälder som helst ter sig som grym och ofattbar och ogenomförbar för de allra flesta. Året är 1924. Höst blir vinter. De första snöflingorna kommer den 6 november det året och det är redigt kallt. Inåt landet är det alltid mer bitande, men somrarna är vackrare här, tänker Jakob Omberg som för att trösta sig själv när han tar sig hem till Ramsele om kvällarna. Han älskar sitt hem, sin snälla goa fru och de härliga och sprudlande tonårsdöttrarna Elin och Anna. Varje dag längtar han hem till de ljusa och välkomnande rummen, till doften av knäckäppelkaka som Agda bakar varje dag. Han längtar efter att få sjunka ner i den svarta fåtöljen framför brasan och låta värmen ge kraften åter i händerna. Det blir vår. Året är 1925 och i början av maj hamnar Jakob Omberg som skogsfaktor i vallen. Den våren ska Gud se till att hans familj sveps med i en riktning som ska förändra alla deras liv. En tisdag när han skyndar sig hem till Agda och döttrarna har han något angeläget att fråga dem. Det finns en faderslös liten tös i vallen, säger han lågt. Om vi skulle ta hand om henne.
När staden snart dör och gården blivit vit, då vet jag att jag drömmer dig hit. När allt snart dör och gården blivit kall, då vet jag att jag drömmer, för det är snö, det är som moln överallt. Då vet du att jag finns kvar hos dig. Trots att jag alltid springer, jag är där du har mig. Om du inte hör mig, om du inte gör, så ska jag sjunga för dig, precis så du hör.
Jag
ställen. Därför är vi tysta om saker.
Lalle var det där med snö. Den är het den sista dagen som Alma håller sin flicka i knät. Luften står stilla och både stora och små letar svalka i sjön. Iris är ett och har lärt sig gå. Hon surrar och går an. De två äter matsäck i skuggan i skogen. Iris smaskar och kladdar men Alma äter inget. Hon tampas med ett galopperande hjärta och något trängande bakom ögonlocken. På eftermiddagen kommer familjen Omberg från Ramsle för att hämta flickan. Almas händer fumlar när hon sätter kaffepannan på plattan. Hon har städat stugan. Hugo och Gösta är stora. De kan hon klara, har Alma tänkt. Och Gustav som är 3 år. 3 barn blir kvar, men Iris far. När familjen åkt blir hon sittande vid det lilla köksbordet med huvudet begravt i de spruckna händerna. Men hon samlar sig och minns vad Jakob sagt. Jakob med den milda blicken. I juli kommer du till Ramsel och hälsa på. Så hade han sagt och lagt sin kraftiga hand på hennes knotiga axel. Alma reser sig och går bort till kammaren. Tar ner almanackan som sitter uppspikad ovanför sängen. Hon bläddrar fram ett par sidor och ringar omsorgsfullt in juli. Deportation heter den här låten och den kommer från min favoritfilm Babel. Men varken filmen eller musiken är gjord av en kvinna dock. Jag tror att det var fint och trivsamt i det ombergska hemmet i Ramsele. Jag tror att hela familjen var förtjusta i lilla Iris. Och om det fanns vissa minnen eller förnimmelser av livet i vallen blev de snart till grå dimmoln i Iris obekymrade tillvaro. De bleknade allt mer och till slut var det nog som att det aldrig varit på något annat vis än så här. I vallen står torpet tomt och utkylt. Alma har flyttat hem till sin mor Dorothea Andrietta som är änka och på obestånd. Gösta och Hugo har dragit söderut för att leta arbete. De hör av sig allt mer sällan. De två kvinnorna kämpar för sin överlevnad. Det är trångt i stugan och de pratar inte mycket. Sorgen över det bortlämnade barnet har förvandlats till en tyst följeslagare. Ibland far Alma till Ramsele. Sitter i finrummet i Ombergs villa och låter händerna nervöst plocka med en tunn kaffekopp med skitmönster. Iris är alltid nyfiken på henne då. Hon babblar och visar sina saker i den stora barnkammaren. När fosterföräldrarna Jakob och Agda inte ser, böjer sig Alma ner och doftar på flickans huvud. Hon luktar friskt av tvål och välmående. Åren går. Besöken i Ramsele glesnar, men sommaren 1939 ska Iris få komma till vallen. Alma har flyttat ifrån sin mor och tillvaron har blivit lättare. Lättare för att hon träffat Leo. Grannpojken som hon aldrig ens märkt har blivit en stilig och arbetsam kar. Ett litet jordbruk med en ko och en get har de lyckats skapa tillsammans. Innan Iris ska komma vaknar Alma i vargtimmen och vrider sig. Något jagar i bröstet men samtidigt känner hon sig mer levande än på länge. Hon har förberett en överraskning. I jordkällaren har hon sparat de få smultron som ett par veckor tidigare dök upp ur den torra jorden in vid uthuset. Hon har plockat en korg med blåbär och ordnat fet grädde. Det är Jakob som tar Iris med till vallen, den snälla Jakob. Och Iris verkar alltid glad att se henne. Hon är inte mycket för att kramas, men nöjd är hon. Hon vet att Alma är hennes mamma, men det är Agda hon kallar mor. Men Alma nöjer sig med det. Det är gott som det är. Hon tar med flickan till jordkällaren. Iris är förväntansfull som en liten unge fastän hon just fyllt 15 och vill egentligen bli behandlad som en ung dam. Kylan i källaren är en lättnad mot solgasset utanför. Sommaren 1939 ska Europa darra under krigshot, men vallen och Ramselebor ska minnas den som den varmaste och vackraste på 22 år. När Alma håller fram bären, gräddsnipan och faten kan inte Iris dölja sin besvikelse. Det där får jag varje dag hos mor och far, säger hon, och kylan som tidigare kändes som vänlig och välkomnande lägger sig som två händer runt Almas strupe. Den här händelsen berättade mormor för mig när jag var tonåring och den nästade sig fast hos mig. Som vuxen skämdes mormor såklart. Hon berättade den där historien många gånger. Men jag tänker att kanske var det rätt okej för Alma vid den här tidpunkten. Hon förstod att Iris hade det bra. Och Alma hade Leo. Och hon var också gravid.
Out on that open road, you can be my full-time daddy while I'm gone, singing blues has been getting old, you can be my full-time baby hot or cold. Don't break me down. I drive fast, I am alone in midnight.
That's the way my father made his life an art. Drink all day and we talk till dark. That's the way the road dogs do it, light till dark. Don't leave me now. Don't say goodbye. Don't turn around. Leave me high and dry. I hear the birds on the summer breeze. I drive fast.
Det är krigstid, men Alma lever inte längre i armod. Nu har hon och Leo ett jordbruk och de har Sven Ivar. En sån behaglig pojke är han, snäll och lugn och söt. Och det bästa med Sven Ivar, tänker Alma tyst, är att han finns hos henne. Iris besök i vallen har glesnat och om det säger Alma ingenting. För Iris är 17 år, hon är inte längre ett litet hjälplöst barn utan en ung kvinna på väg ut i livet. Men 1941 dör både Jakob och Agda. Och Iris överrumplas av en känsla som legat orörd och begravd inom henne i många år. Övergivenhet. Fostersystrarna Anna och Elin lever egna liv. Och Iris får klara sig själv och finna en plats i tillvaron. För första gången formulerar hon det för sig själv, men knappt ändå. En svag besvikelse gentemot Alma. Varför just jag, viskar hon ofta utan att få svar. Börje Bergek är en reslig och stilig man. Han är 29 och fröknarna i Ramsle kuttrar och gör sig till i hans närhet. Inför danserna på föreningshuset förbereder de sig i flickrummen. De uppmuntras av sina mödrar att vinna ynglingens hjärta och förvissa sig om ett liv där ingenting ska saknas. Men fröknarnas försök är fruktlösa. För Börje är helt förlorad i Iris. För Iris är inte som de andra. Hon är stark, självständig, skarp och ibland kärv. När han kommer farande med hela sitt skärmartilleri och gudarna ska veta att det tröttar ut honom är inte mycket han får tillbaka. Men i smyg är Iris djupt smickrad och upprymd. Och till slut ger hon efter för Börjes ihärdighet.
Men han var modelejon, den viss charmör. Kan hända för min skull, jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sedan förbi. Jag såg på hans fotografi. hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma för han är min soldat. Någonstans i Sverige. Jag har sett på hans kort att han är oklippt och dan. Han rakar sig ej på flera veckor. Ibland, men det gör detsamma för han är min soldat. Någonstans i Sverige, i givakt, vi måste stå. Vi kvinnor små för våra gossar blå. Som ligga här och där, i skogar och på skär. Den lönen vi får, så vi kan nog inte ha något bröllop i år. Men det gör detsamma för han är min soldat. Någonstans i Sverige. Min älskling mötte han på permission. Vi åkte hem i bil. Han klädde sig civil. Sen gick vi på dans ett bord för två i alkov. Han sa inte mycket, han nickade och sov. Men det gör detsamma för han är min soldat. Någonstans i Sverige.
Ulla Billqvist såklart och Min soldat, en favorit från svunna tider. Iris nya hem i bankhuset är stort och luftigt med fin sal, rymligt kök och ett par sovrum. Och fast den börjar en god man känner sig Iris ibland klumpig och mindervärdig. På byn tisslas det ibland att herr Börje Bergek är på väg att gifta sig med ett fosterbarn från vallen. Iris är inte van att vara fru och styrd av de sysslor som förväntas därefter. Hushållssysslorna tråkar ut henne och när svärmodern Hanna kommer på visit känner hon alltid att huset inte är tillräckligt fint eller rent. Och förresten, hon är inte fru än heller. När bröllopet hålls i maj 1945 är Iris 21 år och kämpar med morgonillamående. Med en stor känsla för dramatik och för att reta Hanna en smula väljer hon en svart klänning och ett skitflor. Det var ju ett bröllop i synd, ska hon flera år senare säga till oss barnbarn med gapskrattet pärlande i halsen. 50-talet är glatt och sorgfritt, så också i det bergekska hemmet i Ramsle där det sällan är tyst. På några år har Iris fött 3 barn och när hon stoppar om dem om kvällarna kommer alltid tanken. Tanken att hon aldrig ska behöva lämna bort dem. Familjen flyttar från lägenheten i bankhuset in i svärföräldrarnas rymliga gård på den lilla kullen. Iris har stora finrum, öppen spis och utsikt över byn. Börje är ambitiös med egen elfirma och Iris uppgift är att hålla ordning på barn, hushållssysslor och att hjälpa sin man i företaget. Ibland åker hon till vallen och dricker kaffe med mor Alma och den familj som hon känner egentligen inte är hennes. Men vardagarna är alldagliga och ofta känner hon ledan klia. På många sätt var min mormor före sin tid. Hon roades inte av de saker som andra kvinnor på 50-talet ägnade sig åt. Jag undrar om lilla Ramsele var för litet för henne. Och vad drömde hon om? Mamma har berättat att när helgerna kommer så ville Iris gärna skapa kontrast till det inrutade livet. Hon ställer ofta till stora kalas och står i förkläde i köket hela dagen och nynnar förväntansfullt medan hon ordnar inlagd kalv, kokt potatis, hemgjord gelé och gräddsås. Ibland lite extra med silltallrik till förrätt. Hennes fruktkompott med grädde och sherry har blivit känd på byn. Innan gästerna kommer ber hon sin man tända en cigarr. Huset ska dofta av fest och lyx, tänker Iris. Det blir alltid galej till sent på natten och då plockar hon fram vickning, bröd, pålägg, röror och kall öl. Det blir uppskattat av Ramsleborna att komma på fest hos Bergeksk. Där saknas det aldrig någonting och Iris känner sig uppskattad och behövd. Samvaron och ett hus fullt av röster, vänner och skratt mildrar känslan som då och då plågat henne hela livet. Känslan av övergivenhet. Åren går. Börje Bergek är till freds med livet, med Iris, barnen och hemmet. Och elfirman går bra även om han tvingas arbeta mer än många andra. Han är gränslöst förälskad i den lille parveln som fötts i familjen. Barnbarnet som kom hastigt och oväntat. Först blev Börje chockad. Men sen förstod han att pojken nog var det härligaste som hänt på länge. Han vet att de andra kvinnorna i byn nöjer sig gott med livet som hemmafruar. De träffas för att sticka, sy, göra långkok och storbak. Men Iris deltar inte. Börje vet att det inte roar henne. Han vet att hon lever med tanken på något mer. 1968, då Iris är 44 år gammal, förklarar hon för familjen att hon ska fara till Bräcke för att studera till fotvårdsspecialist. Börje fogar sig i det utan krångel.
There's something rules our destiny. Right from the first day of our birth. Although you may not care for me,
Och så gjorde mormor. Hon åkte från Ramsle till Bräcke, sedan vidare till Umeå universitet. Hon undervisade och hade en egen liten fotvårdsmottagning hemma. Hon var en färgstark person med en obeskrivlig utstrålning. Kärv när det behövdes. En vass tunga kunde då och då visa sig. Hon var insatt i politik och hade sin uppfattning klar om det mesta. Hon hade humor. Hon var godhjärtad, men också ständigt på sin vakt. Kanske var hon ständigt beredd på att bli övergiven. Kanske grundlades den rädslan mycket tidigt. Året är 2001. Medan nutiden är grumlig i konturerna är dåtiden och historien desto klarare. Iris kan återkalla minnena från förr och tid har hon. Väldigt mycket tid. Hon hade överraskats av ett utomjordiskt illamående. Njurarna, konstaterades det. Iris skulle få dialys resten av sitt liv. Hon hade leende med sin känsla för svart humor sagt till sina barn att resten av hennes liv sannolikt inte var så länge. De skulle inte behöva oroa sig. Men sanningen var också att livet blivit förtvivlat ensam sedan Börje dog. Det hade gått fort när cancern som tagit fäste i skelettet till slut ätit upp honom. Sedan dess hade huset ekat och Iris fann sig själv ofta rastlös vandrande mellan rummen. Hon kunde dra med handen över Börjes nedsuttna fåtölj och fortfarande känna doften efter hans pipa. Barn och barnbarn dök ofta upp visserligen, men Börje var inte med och inget var där för sig likt. När sjukdomen slog rot i hennes egen åldrande kropp tog hon det ändå med fattning, och när den efterföljande hjärnblödningen förvisade henne till Nipuddens sjukhem så var det så det var.
Tell me why.
Det är fint på Nipuddens sjukhem. Personalen är vänlig och rummet trevligt. Då och då tar de med Iris ut. Hon är för svag och trött och föredrar att åka i rullstolen. Jag kör upp till Ramsle för att hälsa på mormor. Vi tar rullstolen ut i Nipuddens prunkande trädgård och hon sluter ögonen och låter sig vaggas av mina ord. Hon har tid att tänka på hur livet tett sig, vart hennes egen envishet fört henne. Hon tänker ofta på när hon kom till Ramsle efter studierna i Bräcke och på universitetet. Lite mer världsvan än de andra kvinnorna i byn. Lite mer säker. Hon får tid att tänka på lägenheten i Spanien som hon impulsköpte. Min morfar hade fått svår huvudvärk och räknat till både 10 och 20. Men i efterhand hade han berömt henne. Stolt hade han varit när hon på egen hand reste ner för att inreda och renovera den lilla tvåan. Stolt hade han varit över att hon studerat och arbetat som gymnasielärare i Stockholm. Hon får tid att tänka på varför just hon blev bortlämnad som barn och hur det formade hela hennes liv. Men till slut blir tankarna till en blek grå massa. Tid och rum flyter ihop och en befriande sömn tar över mer och mer av Iris dag. Vintern börjar ge med sig, men det första trevande vårljuset märker hon inte i det dunkla rummet på sjukhemmet. En gnistrande dag tänks inga tankar längre. Mormor dog medan jag var fullt upptagen med att leva. Hon var 78 och jag 26. Och sånt är ju livets naturliga kretslopp. Jag var för upptagen med mig och mitt för att passa på att prata med henne på djupet. För det finns så mycket jag skulle vilja fråga henne om. Hur upplevde hon det att leva i en tid som hon egentligen inte passade in i? Var hon feminist? Jag skulle be henne att med egna ord berätta om bortlämnandet 1925 och om uppväxten hos Ombergs. Hon såg nog sina fostersystrar som riktiga syskon. Vi kallade dem för moster Anna och moster Elin. Anna levde tills hon var 98 och Elin minns jag tydligt när vi åkte och hälsade på när jag var liten. Hon hade nämligen ett burrande kylskåp som jag var rädd för. De var härliga tanter och de betydde mest troligt väldigt mycket för min mormor. Om Iris levde skulle jag fråga henne om hon gillar den här låten som kommer strax. Gillar du den här mormor? Skulle jag fråga och skruva upp volymen. Har du hört talas om den här färgstarka artisten? Tack för idag och tack för mig. Och tack mormor om du lyssnar från din himmel. Tack för att jag återigen har fått chans att berätta din historia.
Time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, slowly, time goes by, so slowly, slowly, time goes by, so slowly, slowly, time goes by, so slowly.
God förmiddag, alla Radio Nolaskogs lyssnare. Här är Erik med evenemangstipsen vecka 19. Har ni tänkt på en sak, det här med första maj? Det är nästan lite magiskt. Jag tycker att ofta har första maj börjat med väder som man har varit tveksam om man ska vilja gå ut eller inte. Men sen framåt klockan 12 då brukar det ordna sig. Så att det verkar som första majs vädergudar stöder arbetarrörelsen. Det är ju ganska fascinerande. Nu ska vi försöka lista ut vad som händer den kommande veckan. Och vad det gäller utställningar så har vi på Galleri Lokomotiv en utställning med Kåre Henriksson. Och den utställningen pågår den 9/5 till den 30/5. Kåre Henrikssons måleri präglas av en stor spännvidd i de tekniska tillämpningarna. Och målningarna växer ofta intuitivt från ett färginslag som anger grundtonen. Nu kommer vi till tisdag. Idag vill säga. Då är det babybokprat. Parken biblioteket klockan 10. Och det är babybokprat med grupp 3. Arrangemanget är gratis men anmälan krävs. Och arrangörer är Arkenbiblioteket. Och klockan 19 så är det bingo på sommarhemmet i Domsjö. Och så börjar seniorveckan. Och då har vi först här en föreläsning. Att hitta kraft, även när det är svårt. Och det äger rum i fullmäktigesalen, Nygatan 16, klockan 13.00. Det är en föreläsning av Jessica Odén som heter alltså Att hitta kraft även när det är svårt. Och arrangörer är Örnsköldsviks kommun. Arrangörkontakt är Ingrid Åström 0660 881 98. Och klockan 13, också klockan 13, så är inom konceptet seniorveckan så är det modevisning på Café Rosenborg. Det är modevisning och försäljning med seniorshoppen. Arrangör är seniorshoppen Örnsköldsviks kommun. Arrangörkontakt är Lena Sjölund 0660 26 51 37. Klockan 19 på Folkan teater är det Sanne Salomonsson, Mats Sonander och Bennet Fagerlund. Tre musikaliska naturkrafter i en personlig och finstämd föreställning. Och arrangör är Örnsköldsviks riksteaterförening. Klockan 13 på Ödbergska gården så kan vi lära oss om björkvävarna från Ångermanland. Hembygdskonsulent Ulrika Boskarto visar björkvävarna från Ångermanland. Arrangör är Örnsköldsviks hemslöjdsförening. På onsdag är det återigen ett arrangemang i seniorveckan. Och då är det frågetävling. Och det är på Gnistan i Gullänget klockan 11. Den heter frågetävling PRO-vetarna. Och arrangör är PRO Örnsköldsvik. En kontaktperson är Gösta Andersson 0660 37 21 52. Och återigen ett arrangemang under samlingsnamnet seniorveckan. Det är vårlunch för pensionärer på boenden. Och det utspelar sig på Parkskolan klockan 11.30. Det är vårlunch för pensionärer på boenden. Arrangör är aktivitetsledarna och elever vid restaurangutbildningen och Örnsköldsviks kommun. Kontaktperson är Gunvor Wikman 0660 26 53 73. Och så har vi seniorveckan studiebesök Bredbyn. Och det är plats på Bredbyns gym, Bredbyns fritidsgård, klockan 13. Det är samling vid Sörgården och arrangör är träffpunkten Sörgården. Kontaktperson är Gunilla Valfridsson, 073 270 49 91. Seniorveckan föreläsning, det normala åldrandet. Och det utspelar sig i fullmäktigesalen, Nygatan 16, klockan 13.00. Det är alltså en föreläsning, det normala åldrandet, med Ingegärd Alvén. Och arrangör är Örnsköldsviks kommun. Arrangörkontakt är Ingrid Åström, 0660 881 98. Och så är det seniorveckan med SPF-kören Vänskap. SPF-kören Vänskap sjunger med och för oss. Arrangör är Vuxenskolan, kontaktperson Anna Borg, 0660 887 79. Vårcafé med Barbro Kärnström blir det på Skorped Servicecenter klockan 13.30. Barbro Kärnström sjunger för och med oss. Och det är Svenska kyrkans besöksgrupp som inbjuder oss. Och arrangör är Skorpeds församling. Seniorveckan föreläsning Friskis och Svettis. Och det är plats i fullmäktigesalen Nygatan 16 klockan 14.00. Det är alltså föreläsning Friskis och Svettis Gunsan. Och arrangör är Örnsköldsviks kommun. Arrangörkontakt Ingrid Åström, 0660 881 98. Seniorveckan information om resor. Och det är fullmäktigesalen Nygatan 16 klockan 14.30. Information om resor med Byberg och Nordin. Arrangör Örnsköldsviks kommun och Byberg och Nordin. Arrangörkontakt Ingrid Åström, 0660 881 98. Babymåleri blir det på Örnsköldsviks museum och konsthall klockan 10.00. Det är glädje och spänning. Det är babymåleri. För barn upp till 15 månader är förhandsbokning gäller. Arrangör Örnsköldsviks museum och konsthall. Torsdag är det seniorveckan, högläsning med fika, kaffe med rån. Och det är på Sörgården klockan 12.30. Och arrangör, träffpunkten Sörgården, kontaktperson Gunilla Valfridsson, 073 279 49 91. Seniorveckan, information om Örnsköldsviks senioruniversitet, ÖSU. Och det är på Komin, Fabriksgatan 10 klockan 13.00. Ingmarie Nilsson informerar om Örnsköldsviks senioruniversitet, ÖSU. Arrangör är Örnsköldsviks kommun och ÖSU. Arrangörkontakt Ingrid Åström, 0660 881 98. Seniorveckan modevisning. Blir det på Komin Fabriksgatan 10 klockan 13.15. Och det är modevisning av seniorshoppen. Arrangör är Örnsköldsviks kommun. Och arrangörskontakt Ingrid Åström, 0660 881 98. Seniorveckan sittgympa blir det på Sörgården klockan 13.45. Det är sittgympa med Sture och arrangör är Träffpunkten Sörgården. Kontaktperson är Gunilla Valfridsson, 073 279 49 91. Seniorveckan torsdagstankar med sång blir det på Sörgården 14.30. Det är torsdagstankar med sång. Arrangör är kyrkorna i Anundsjö och Träffpunkten Sörgården. Seniorveckan föreläsning Alzheimers sjukdom blir det på Sörgården klockan 18. Det är alltså föreläsning Alzheimers sjukdom av geriatriker Jonas Nyfält. Arrangör SPF och Träffpunkten Sörgården. Kontaktpersoner är Nia Maria Österlund 070 563 1299 och Gunilla Valfridsson 073 270 49 91. Sanna Edin föreläser om den självläkande människan på Folkanteater klockan 18.30. Inspireras av Sanna Edin Annedala när hon presenterar sin efterlängtade uppdatering av boken Den självläkande människan. Hälsoklassiken som sålt i 400 000 exemplar i 10 länder. Arrangör är Moments. Det blir musikcafé med Björnakören på Björna församlingshem klockan 19. Björnakören och Björna ungdomskör. Det är andakt, servering och lotteri. Arrangör är Svenska kyrkan. Det blir småbarnsramsor och Parken biblioteket klockan 10. Småbarnsramsor med grupp 3. Arrangemanget är gratis men anmälan krävs. Arrangör Arkenbiblioteket. Och på fredag så är det seniorveckan. Det är stora seniordagen. Och det är på Stora torget i Övik klockan 11. PRO samorganisation bjuder på stora seniordagen. Och arrangör är PRO samorganisation Örnsköldsvik. Kontaktperson Per Allan Hansson 070 232 0682. Seniorveckan vårlunch för pensionärer på boenden blir det på Parkskolan klockan 11.30. Det är vårlunch för pensionärer på boenden och arrangör är aktivitetsledarna och elever vid restaurangutbildningen och Örnsköldsviks kommun. Kontaktperson är Gunvor Wikman 0660 26 53 73. Seniorveckan föreläsning boendefrågor, bo bra på äldre dagar, blir det i fullmäktigesalen Nygatan 16 klockan 13. Föreläsning boendefrågor, bo bra på äldre dagar med Irene Wormell. Arrangör Örnsköldsviks kommun. Arrangörkontakt Ingrid Åström 0660 881 98. Seniorveckan frågesport vi minns 50-talet blir det på Kom in Fabriksgatan 10 klockan 13. Det är frågesport tillsammans. Vi minns 50-talet. Arrangör ABF och Träffpunkten Kom in. Kontaktperson Anna Borg 0660 887 79. Äldregalan Come Fly With Me, en hyllning till Frank Sinatra, och det är på Fjällräven Center klockan 19. Till kvällens stora ära gästas via Sveriges svar på Frank Sinatra, Andreas Weise. Tillsammans med Uvik Big Band kommer han att leverera förstklassig swingmusik. Med oss under kvällen har vi också PROs körslag Vocal Eyes, en del gästartister och den berömde föreläsaren Yngve Gustafsson. Arrangör Robert Hörnqvist, arrangörkontakt Robin Hörnqvist 076 110 16.93. Och på lördag så har vi Örnsköldsviks musiksällskaps vårkonsert. Den utspelar sig i Pingstkyrkan i Övik klockan 18.00. Örnsköldsviks musiksällskaps vårkonsert, som samtidigt är Swedbanks stipendiekonsert. Gästsolist Stefan Holmström, bariton, och dirigent Jonas Nyström. Dalens dag är det också. Det är alltså i Herrgårdsparken i Köpmanholmen klockan 12.00. Den 9 maj öppnas Herrgårdsparken i Köpmanholmen, som ingår i High Coast Art Valley, upp för besökare. Jag tar om det där. Den 9 maj öppnas Herrgårdsparken i Köpmanholmen, som ingår i High Coast Art Valley, upp för besökare. Det firas med en fullspäckad eftermiddag med såväl uppträdande som aktiviteter för stora och små. Bland annat sång av Maria Bervelius, graffiti, försäljning av fika och korv, mystiska troll och tågturer i parken. Arrangör Örnsköldsviks kommun och kulturenheten. Vox Humana fortsätter med sin studiecirkel 17 orglar och 17 berättelser. Den här gången träffas de intresserade i Arnäs kyrka klockan 18.00. Sven Edsfors berättar om stiftets äldsta orgel och orgelbyggarfamiljen Strand från Brunnsnyland i Arnäs socken. Arrangör orgelklubben Vox Humana. Och det var allt för den här veckan. Ha det så trevligt nu i vårsolens glans. Kanske vi hörs nästa vecka igen. Hej då! Jag heter Erik Bergström och jag ska läsa ett kåseri av Jan Håkansson som heter Far visar film. Jan Håkansson föddes den 3 oktober 1927 i Fagersta och dog den 12 januari 2002 i Stockholm. Han var en svensk författare och kåsör från Fagersta. Far visar film. Ån delade det lilla brukssamhället i två delar. Den del där mina båda bröder och jag växte upp kallades andra sidan. På andra sidan fanns arbetarbostäder och tjänstemannavillor av varierande ålder. Det kråkslott i vilket vi bodde var byggt strax efter det första världskriget, och det saknade sådana moderna bekvämligheter som centralvärme, varmvatten, kylskåp och elspis. All mat lagades på en enda elplatta eftersom det ansågs obekvämt att hålla fyr i vedspisen i vardagslag. Far eldade under vinterhalvåret brasor i kakelugnarna i de olika rummen. I händelse av sträng kyla hölls även en koleld brinnande i kaminen som stod i nedre hallen. När mor hade kaffetanter hemma som kommit in från kylan utvecklades ett skådespel som aldrig upphörde att förundra oss barn. Tanterna flockades framför kakelugnarna och skörtade upp kjolarna bak till så att avsevärda arealer undertyg i olika gula, bruna och skära nyanser blottades. Medan stekningen pågick hördes belåtna suckar från tanterna allt eftersom värmen spred sig upp mot ryggbasten. Vi barn. Min äldste bror Erik, jag och min yngre bror Peter. satt tysta som möss i trappan upp mot övre våningen och njöt av skådespelet. För att få ut mesta möjliga värme av brasan brukade mor öppna kakelugnsluckorna på vid gavel. En dag råkade emellertid ett glöd sprätta till och hamna innanför byxlinningen på tant Lisa Skog, född Krause och av tysk härkomst. Den solodans tant Lisa utförde som ett resultat av den gnista hon undfått följde på intet sätt den klassiska ballettens strikta regler, men var så mycket mer uttrycksfull som den beledsagades av en ström av tyska kraftuttryck. Hennes uppvisning hade en förödande inverkan på lille Peter, som halvt sanslös av skratt föll ner för trappan och stukade sin vänstra tumme. Vårt hem förvandlades på en kort stund till ett sjukläger där tant Lisas allt annat än teutoniska jämmer blandades med lille Peters skrik och gråt. Vi barn förbjöds att vistas i trappan under pågående kaffekonseljer om år höll i fortsättningen kakelugnsluckorna stängda. Den största attraktionen i vårt hem var en gammal skioptikonapparat som far hade köpt billigt på en auktion. Med hjälp av denna apparat kunde man projicera upp bilder på ett lakan som fästs vid väggen. Far hade på köpet fått ett halvdussin bruna avlånga kartonger som innehöll glasskivor bemålade med olika motiv. I dessa underbara askar vistades i tvådimensionellt utförande världens giftigaste ormar, Hans och Greta, Afrikas rovdjur, Pelle Snusk och mycket annat. Det fanns också en tillsats till apparaten som möjliggjorde visning av rörliga bilder. Tyvärr hade vi bara en enda filmrulle. Den visade farbröder i randiga baddräkter som dök från en hoppställning. Men far kunde när han var på särskilt gott humör övertalas att veva filmen baklänges. Vi fick då till vår glädje se farbröderna komma upp med fötterna först ur vattnet och sedan efter att ha beskrivit en elegant båge i luften hamna på trampolinen. Bildförevisningarna gick alltid av stapeln på lördagseftermiddagarna. I flera år hade ritualen varit densamma. När far kom hem från kontoret avläste vi noga hans sinnesstämning. Om han såg något sånär fryntlig ut bad vi honom visa bilder för oss. Han låtsades obeveklig, såg strängt på oss och kallade oss nöjeslystna små lymlar. Samtidigt gav han oss en lista över våra tidigare försyndelser, vilka som han sade omöjliggjorde allt tillmötesgående från hans sida. Vi intensifierade då våra övertalningsförsök och utlovade oceaner av snällhet i framtiden. Efter lång tvekan gick far med bistert rynkad panna fram till telefonen, lyfte luren och beställde ett personligt samtal med vår herre själv. När som vi förmodade högst densamme svarade, sa far med hög och bjudande stämma: "Var det mörker?" Varpå han gick till sängs för att sova middag. Vi barn avvaktade under spänning resultatet av fars begäran. Och det märkliga inträffade alltid. Det blev mörkt ute. Vi insåg att fars förbindelse med högre makter var det bästa. En sådan lördags eftermiddag då vi fått vårt lystmät av ormar, rovdjur och sagofigurer sa Erik: "Far, vi kan väl få titta på filmen." Far tvekade, men han var på gott humör och verkade inte omöjligt att övertala. Lille Peter däremot såg skräckslagen ut. Jag vill inte se film, sa han bestämt. Det är tråkigt med film. Vi betraktade honom förvånat. Lille Peter brukade alltid kikna av skratt när far vevade filmen baklänges. Och han tiggde och bad jämt om repris på det roliga. Nu tycktes entusiasmen ha lämnat honom. Kan hända anade far ugglor i mossen. För han startade in i garderoben och hämtade asken med filmen. och skakade den in till örat. Så lyfte han av locket och tittade. Filmrullen låg där som vanligt. När far gjort allt klart för visning och kommenderade släckning av taklampan satt lille Peter längst ut på stolkanten och bet nervöst på naglarna. Han hade plötsligt blivit alldeles blek. Det flimrade till på duken och en suddig text blev synlig. Far fokuserade den och vi läste till vår förvåning. En natt i sultanens harem. Vad tusan är det här? Utbrast far. In i bilden kom en jättelik neger med kal gässa. Han var iklädd endast ett par puffiga byxor och bar en kroksabel vid bältet. Hans armmuskler svällde och han rullade med ögonen. Så försvann negern ur bild och istället syntes en schäslong där en liten fet man med turban på huvudet halvlåg, omgiven av ett halvdussin tanter utan en tråd på kroppen. Här stoppade far filmen. Vem tusan har skaffat hit det där snusket? Skrek han och vände sig ur skinn emot oss. Lille Peter brast ut i gråt. Det var Bosse Sandgren som lurade mig, stammade han mellan snyftningarna. Han hittade filmen i sin pappas skrivbord och han lurade mig att byta ut den mot våran film. Han sa att det var en saga av Tusen och en natt. Men när jag kom hem och höll upp filmen mot lampan och då såg jag att tanterna hade nakna stjärtar. Han hängav sig åt sin sorg och hans tjut fyllde hela huset. Mor kom startande och försökte lugna den otröstlige lille Peter. Hon vände sig upprörd mot far. Du borde inte visa gossarna bilder av de där otäcka djuren, sa hon. Se nu vad du har ställt till. Lille Peter, som såg en möjlighet att bli martyr, vrålade värre än tidigare och lyckades på så sätt dränka fars försök till förklaringar. Mor försvann ut ur barnkammaren, men lille Peter tryckte intill sig. Far hade resignerat. Plocka in filmrullen i asken, befallde han. Peter ska få lämna tillbaka den i utbyte mot vår egen film. Jag ska minsann ha ett samtal med honom. När far hade gått tog vi fram filmrullen igen och studerade den noggrant i skenet från taklampan. Vi blev besvikna. Filmen var helt ointressant eftersom kameran hela tiden höll sig in till farbrorn och tanterna. Erik summerade sitt intryck genom att säga: vår egen film är mycket bättre. Den här kan man inte köra baklänges. På kvällen kördes vi tidigt i säng eftersom far skulle ha bridgeframmande. Mor skulle bort emedan damklubben alltid passade på att sammanträda då herrarna spelade kort. Vi tillhöll strängt att släcka tidigt och somna genast. När vi började sövas ner av sålet från farbröderna där nere hörde vi i vår halvdvala hur någon försiktigt kom gående upp för trappan och genom korridoren utanför vårt rum. Dörren öppnades på glänt och fars röst hördes viska: sover ni? Då ingen av oss tog avslöja att han var vaken sköt far upp dörren och smög på knarrande kängsulor genom rummet. Vi hörde honom öppna garderobstörren, rumstrera om en tag och sedan försvinna igen. Erik tände taklampan. Han stod i nattskjortan mitt på golvet och blinkade mot ljuset. Vi måste se vad far tog, viskade han. Tänk om han har tagit våra bågar och pilar. Vi tassade upp och kikade in i garderoben. Projektorn och asken med filmrullen var borta. Vi kröp i säng, förvånade över vad som hänt. Rösterna där nere flöt samman till ett mummel. Så hördes plötsligt skrattsalvor och applåder. Och någon ropade: en gång till! Da capo, Hjalmar! Erik vred sig i sin säng och mumlade sömnigt: far visar filmen. Jag begriper inte vad de skrattar åt. Han var så arg i eftermiddags. Vuxna är konstiga.